Läsning ur Syraks bok. Mitt barn, sköt dina sysslor i ödmjukhet, så blir du mer älskad än den som är frikostig med gåvor. Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du nåd hos Herren. Ty stor är Herrens makt, och av det ödmjuka blir den förhärligad. För den övermodiges olycka finns ingen bot, ty ondskans planta har slagit rot i honom. Den kloke begrundar visdomsordet, att kunna lyssna är den vises glädje. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur Hebreerbrevet. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, ett berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind, till basunstötar och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats, och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Det heliga evangeliet enligt Lukas.
En sabbat var Jesus bjuden på en måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästen är mer ansedd än du, och världen kommer och säger: ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, då gå genast och ta den nedersta platsen, så att världen säger till dig när han kommer: kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till sin värld sade han: när du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lyttan och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöning får du vid de rättfärdigas uppståndelse.
Så lyder det heliga evangeliet.
Ni har inte kommit till ett barn som man kan ta på, ett barn i lågor, inte till töcken, mörkan och stormvind, till basunstötar och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. Så fick vi höra ur en andra läsning ur Hebreerbrevet. Texten är förstås en referens till det gamla testamentet, närmare sagt till andra Moseboken, kapitel 19. Ni känner till den berömda berättelsen där Mose stiger upp på berget för att ta emot Guds budord. Denna texten i det gamla testamentet har skrivits ner under den tid templet i Jerusalem redan fanns. Så man hade en pågående liturgi. Det fanns ett prästerskap. Det fanns möjlighet att offra. Och ändå kommer man fram till insikten: bara templet, bara liturgi, bara offret är för liten. För liten för att verkligen kunna undanröja det som synden har åstadkommit. Synden har vanhedrat Guds skapelse. Den har förintat dess skönhet. Den goda ordningen som i början av skapelsen fanns, den efter syndenfallet finns inte längre. Och då behöver man en ledtråd. Då behöver man någonting som hjälper oss att veta vad vi ska göra, hur vi ska agera. Och detta är Guds lag. Toran. Guds lag är inte bara uppfattad som en moralisk kodex, utan som en kompass. Den ska hjälpa oss att se rätt. Denna församling, denna balansen mellan liturgin å ena sidan och tolkning av Guds vilja å andra sidan, den har vi bibehållit. Den präglar vår kristna tro. Det är förstås inte längre den gamla lagen av det gamla testament, utan det är det nya Torah. Det är det nya testament, budskapet av evangeliet, där vi försöker att tolka våra liv, att förstå vem vi är och dra slutsatser vad är det som vi ska göra. Denna balansen är en stor not. Att vi har denna möjlighet att verkligen försöka förstå i evangeliums ljus vem är vi och vad är det som Gud har kallat oss till. Men det är också en väldigt kraftig utmaning. I synnerhet när man försöker att ge tron vidare till andra människor. I synnerhet när det gäller ungdomar och barn. Det är ju ganska lätt och enkelt att förklara hur vår liturgi fungerar. Vad är en mässa? Vad gör man där? Det har man lärt sig väldigt snabbt. Men det är i bästa fall bara hälften. Det finns en annan sida. Och det är en tolkning av mitt liv i evangeliums ljus. Och om jag inte har den, eller om den inte stämmer, då är det klart vad som händer med liturgin, den blir fruktansvärt långtråkig. Och den kan få den form av magisk karaktär. Jag behöver bara besöka min gudstjänst och sen ordna Gud mitt liv. Men det vet vi nog alla, så enkelt är det absolut inte. Men tillbaka till Hebreerbrevet. Så det är inte denna scenen som byggs upp i det gamla testament som vi är kallade till. Den berget som man inte kan ta på, den rösten som inte någon vill höra mer av. Utan vad är det då? Nej, ni har kommit till Sions berg. Och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Och står inför många tusent änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud. Om ni vill veta, om ni vill uppleva hur det känns, rekommenderar jag att ni letar efter dem till en gotisk ingångsportal i en stor katedral. Där har ni exakt den scenen. Alla änglar, helgon, apostlarna, profeten är samlade omkring Guds tron. Och jag är en av dem. Jag står med i kretsen. Så var budskapet. Katolska kyrkan som en exklusiv klubb. En förening av människor där man lär känna förhoppningsvis de viktiga, de avgörande. är det någon fel med det. Och om man tittar lite grann, då är det inte sällsynt så. De människor som är mest framgångsrika måste inte vara de som är mest duktiga, utan det är de som har ett väldigt fungerande nätverk. Men förstås är det inte den intentionen som författaren hade av Hebreerbrev hade framför sig, katolska kyrkan som en exklusiv klubb, utan jämförelsepunkter ligger någon helt annanstans. Så behöver man gå tillbaka lite grann till Andra Moseboken, det 19 kapitlet, hur det beskrivs där att den här händelsen Mose stiger upp på berget sken. Och då får Mose, innan han får stiga upp på berget, uppgiften att meddela folk, de ska rena sig 2 dagar. Rena, det betyder förstås fasta. Alltså man ska fasta 2 dygn. Den som inte har fastat 2 dygn får inte vara med. Sen ska de tvätta sina kläder. Folket är i öknen. Det finns inte särskilt mycket vatten. Och ändå ska de tvätta sina kläder. Och sen ska Mose dra en gräns omkring berget Sinai. Och inte någon får inte ens röra vid denna gränsen. Den som rör vid denna gränsen, den måste dö. Den enda som får tillträde är Mose. Så den bilden som det gamla testamentet bygger upp är han är berget, där är dalen. Han är Mose, där är folket. Här är det heliga och där är det vardagliga. Och i mitten av det en gräns som man inte får överskrida. Och mot denna bilden sätter Hebreerbrevet ett helt annat bild. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Ni står inför många tusen änglar, en festförsamling av förstfödda. Kännetecknande för vår tro, kära bröder och systrar, att vi tror på en Gud som vill tillåta oss tillträde, som längtar efter närhet, som vill skapa gemenskap och relation. Men det innebär också någonting helt annat. Det finns en baksida av detta. När en Gud öppnar sig för en människans gemenskap, då gör han sig sårbart. Det är väldigt lätt att i en sån situation tänka, jo, där jag kan ju komma hur som helst. Det spelar inte någon roll hur jag kommer träda fram. Men det spelar en roll, kära bröder och systrar, hur vi träder fram inför Gud. Vi får komma som de som vi är, syndare. Inte någon av oss behöver vara perfekt. Men ändå bör vi vara medvetna om vad är vi med om här. Annars sårar vi kanske inte så pass mycket oss själva, utan Gud.